Drive and 124th Street.
Ulvenbergstadius, det går rysningar på min hud i alla fall när jag hör det här Spanarna på Hill Street-temat.
Nu ser ju inte lyssnarna det, men Tobias Svanelid sitter här med ett varmt leende på läpparna.
Jag var ganska liten när den här sändes, vet jag. Men det här är ju liksom en ikonisk polisserie. Och i Vetenskapsradion historia idag ska det handla jättemycket om tidig polishistoria.
Ja, precis. Om faktiskt Sveriges första polishus som i år, faktiskt i dagarna nu under våren här, fyller 250 år. Och vad man kan konstatera är att om man har sett Hill Street Blues till exempel, eller någon annan valfri polisserie.
Tunna blå linjen till exempel.
Ja, men just Hill Street Blues satte ju liksom sinnebilden för livet på en polisstation där det bara händer saker hela tiden. Det är spanare, det är uniformerade poliser, det är polischefer, det är hallickar, prostituerade, tjuvar, alkoholister, narkomaner, slagskämpar, ett myller av folk, det händer, det blir bråk, folk skriker. Och lite grann verkar det ha gått till ungefär så i Sveriges och Stockholms första polishus för i dagarna 250 år sedan. Det var liksom dåtidens Hill Street Blues.
Ja, men en tummelplats i Bellmans tid ju, för liksom, ja, inte minst Stockholms då baksida förstås.
Ulla Vinblad kanske.
Ja, hon var väl säkert där inne intagen för prostitution och fylla eller vad det kan vara för någonting, och Fredman och hela gänget där ser man framför sig. Och den som basade över alltihopa var Henrik Liljensparre, och honom ska vi också bekanta oss med, ett väldigt spännande personöde, alltså Sveriges första polischef och hans uppgång och fall i den aktuella boken Syndabocken.
Ja, och när man har sett Hill Street Blues eller några andra polisserie så har man ju blivit bekant med det här, det kanske bara finns i populärkulturen, men du vet det här good cop, bad cop, alltså vid polisförhören då så turas man om att liksom vara snäll eller vara lite hotfull mot de här som man vill ha ut information av. Och Henrik Liljensparre, han verkar ha varit...
Han var
bad cop. Alltså, han satte sig i skräck bland Gamla stans tjuvar och prostituerade.
Och någon som har intresserat sig för det här spännande tidevarvet, det här sena 1700-talet med alla sina maskeradbaler och spioner och vad det kan vara, är Thomas Eriksson. Du är författare till boken Syndabocken som vi ska prata mer om senare i programmet. Men vad känner du när du tänker på den här epoken?
Ja, jag känner att det är en väldigt dynamisk och händelserik period. Och det är ju förstås det här kungamordet som många tänker på. Men det var även ett krig mot Ryssland, och det var ju väldigt mycket spionageoperationer från rysk sida inne i Stockholm också till exempel. Och sen så pågick det liksom... Man kallar lite av ett lågintensivt inbördeskrig nästan mellan högadeln och Gustav den tredje, som såklart resulterar i hans kungens mord då.
Och sen har vi revolutionen i Frankrike förstås.
Ja,
det är ju
precis.
Liksom väldigt rörigt i hela Europa vid den här tiden då, alltså åren runt 1790.
Ja, och det bara liksom eskalerar fram till ungefär 1792-93 som är liksom ett av de mest turbulenta åren politiskt i svensk historia, vågar jag påstå.
Och man får så mycket bilder, jag får det i alla fall, liksom, du vet det här, du beskriver det som kattögon, va? Det man kallade för såna här små gatlyktor som präglade Stockholms stadsbild på kvällarna då, där det stod män i svarta slängkappor, de kanske var på väg till eller från just någon maskeradbal eller bara en av alla dessa liksom tusentals krogar som fanns i Gamla stan och sådär, roddar, madammer, något annat sällskap på väg ut till Djurgården och ska fira någon sorts bakanal där bland Djurgårdens ekar. Alltså, det är sån fantasieggande värld. Bellmans värld är det ju.
Ja, alltså, man har ju kunnat beskriva den som suggestiv miljön på något vis. Fantasin färdas ju gärna där på de här lite dunkla gatorna. Men gatubelysningen var ju något man inrättade redan på runt 1740-talet då, i ett försök att få lite bot på den här alltså brottslighet som rådde efter mörkrets inbrott då.
För apropå just den här brottsligheten då, den här polischefen som vi ska, eller polismästaren som vi ska prata mer om, och polisverksamheten, det var ju inte bara Stockholms utan Sveriges första polis ju. Om du skulle beskriva verksamheten de bedrev, vad gjorde de, vilka var de, hade de någon utbildning?
Ja, alltså det jag har sett ur själva rekryteringen var ju att starka kroppskrafter var ju ett av de stora liksom antagningskraven då. Så
man skulle se stor och tuff ut helt enkelt.
Ja, för det var ju rent handgripligen att man skulle ju kalla folk till poliskammaren. Ibland fick man ju kanske släpa dit om de inte identifieras och så vidare. Alltså det var ju inte någon sån här mästerdetektiver som gick omkring, utan de använde ju luktsinnet väldigt mycket när de upprätthöll renhållning och sådär. Och när de gick in på krogar så kollade man efter om de efterlevde taxor och sådana saker. Så det var ju på nivån av ordningsbrott man var på jakt hela tiden.
Och moral också, va? Jag vet att du skriver i din bok att polisen verkar ha väldigt mycket den uppgiften. Det kan man väl säkert argumentera att polisen har även idag då. Men att inte bara att beivra konkreta brott som det står om i lagboken, utan att liksom få någon sorts fason på invånarna i detta 1700-tals Stockholm.
Men alltså, hur såg man då från allmänhetens sida på de här poliserna? För som vi har varit inne på, det är ju liksom Bellman, Stockholm, det är mycket fylleri, det är prostitution, det är slagsmål, det är ja, väldigt mycket sånt. Och så kommer då helt plötsligt en nyhet som poliser. Hur såg man på dem från allmänhetens sida?
Ja, alltså uppsyningsmän som de kallas var ju inget nytt. Men det var organisationen av dem som hade felat hela vägen. De citat jag hittade är ju väldigt positiva. Att nu ser vi inte ostyrigt folk på gatorna längre. Trots att alkoholen är så billig i princip. Så...
Ostyrigt folk, det ska jag börja slänga med det begreppet när man är ute på stan. Hur ger de er det? Ostyrigt folk?
Ja, nej, det finns ju liksom tidningscitat och så vidare där folk har kommenterat positivt, för de märker en skillnad då att, ja men som du pratar om fylleri och sådana saker, att det blir mycket mindre efter att Liljens bara tar över. Man utökar ju personalstyrkan och alltså de får ju mycket, mycket starkare ledning.
Men de utmaningar som vårt samhälle står för idag med till exempel gängkriminalitet och sådär, det var ju säkert okänt på 1790-talet. Utan snarare då, som du beskriver, det är fylleri, det är ostyriga folket som man ville få bukt med. Men också som du säger att man går in på krogar och kollar att alla betalar sin skatt och så vidare. Alltså, ja, lite mer småbrott låter det som kanske.
Ja, och det här var ju på storleksnivån flera tusen om året. Det fanns ett otroligt uppdämt behov av det här. Det var liksom 3 500 brott ungefär på, eller mål då, på första verksamhetsåret. Så det var ett väldigt behov av det här. Alla småbrott med nedskräpning och hårt ridande och slagsmål. Och,
ja, hårt alla ridande? De här små sakerna. Att man red för fort eller då på gamla stans gränder?
Det var som vårdslöshet i trafik, ja, på den tiden.
Precis. Liksom. Parkera hästen
hårt
på fel
ställe. Ja. Det var väl någon dräng som red rakt genom gamla stan i full fart.
Red över heldragen linje.
Ja, precis.
Men tanken var att de grövre brotten skulle man bara göra en snabb undersökning och sen då remittera till domstolar då. Så det här var ju till för, som sagt, småbrotten.
Men vem var det som blev polis då? Du säger att man efterfrågade stora, starka karar i princip. Men vet man någonting om vilka de de facto var? Jag vet, tänker på Niklas Natt och Dags bokserie om 1790-talet. Och där är det väl någon krigsveteran bara från något av de här krigen mot Ryssland. En rätt bruten man, men han är stor och stark. Han är väl till och med amputerad och sådär. Men vad vet vi om de här människorna som blev poliser?
Vi vet ganska lite om de här, för de själva var ju kanske rekryterade för kroppskraft och så här, och då var det inte folk som skrev ner saker.
De kunde inte skriva helt enkelt kanske. Så bra,
ja,
i alla fall.
Alltså, det var ju en hög läskunnighet och skrivkunnighet i Sverige generellt, men det finns inga överlevande dagböcker av en polis som beskrev hur det var att jobba för Liljensparre. Det finns ju, den enda källan som finns, som jag har hittat då, i alla fall, är ju en notarie som beskriver hur det var att jobba för Liljensparre. Jag tror det var Blom han hette, och han gick till Svenska Akademin sen. Och då finns det bevarat, för då, han var ju väldigt duktig skribent och så vidare. Och då skrev man ju att han var ganska, liksom, han var sträng och egenmäktig, vet jag, han använde de orden. Men förmodligen så var det ju folk som var inte var rädda för att ta i, så att säga.
Vi ska fortsätta prata med författaren Thomas Eriksson om den här spännande perioden i svensk historia och om poliserna på Bellmans tid och spionverksamheten i revolutionen av Stockholm. Men först ska vi be oss till Gamla stan och platsen för Stockholms och Sveriges första polishus. Urban, du träffade historikern Tobias Oswald i Gamla stan.
Nu befinner vi oss i Gamla stan i hörnet av Skeppar Olofsgränd och Trädgårdsgatan. Och vi är då utanför det som var Sveriges, får man ändå säga, första polishus som inrättades här 1776 för den kungliga poliskammaren som inrättades samma år.
Och den här smala gränden, ska vi säga för de som inte är helt bekanta med Gamla stan i Stockholm, den ligger alltså bara... Ja, men bakom Finska kyrkan och sen är det slottet. En smal, smal gränd med höga saffransfärgade, höll jag på att säga, hus. Och det här då polishuset, det är ganska högt.
Det är ganska högt. Det är fem våningar, får man säga, med några små källarvalv här under till. Det är ju då, som du säger, vi är väldigt centralt. Vi är ju då precis bakom Tessinska palatset som idag är landshövdingebostad. Men vid den här tiden när poliskammaren inrättades, då var det bostad för överståthållaren som var då, kan man säga, landshövdingen för bara Stockholms stad, så att säga. Och det var ju han som var den högste chefen för poliskammaren, och därför tyckte man det var lämpligt när man inrättade en poliskammare att det skulle vara här i anslutning till landshövdingebostället. Men då baksidan, en flygelbyggnad i det som i folkmun kallades för polisgränd.
Polisgränd alltså, det är där vi står?
Det stämmer bra, det stämmer bra.
När vi står här nu så är det ju påfallande lugnt. Det är inte en människa här och det är tyst. Men då på 1700-talet, om du skulle beskriva, alltså, hur såg det ut här då? Vad kunde hända när det begav sig?
Ja, polishuset skulle ju vara och tillgängligt för allmänheten alltid, så att säga. När poliskammaren inrättades i april 1776 och redan i februari samma år så kom det en kungörelse där man förklarade att vi kommer inrätta en poliskammare. Den kommer vara öppen för allmänheten. Då skrev man faktiskt specifikt så här, citerar jag lite ur min artikel, som då citerar från kungörelsen. En var och icke obetaget att på vad tid om dagen som helst hos överståthållaren betet ut i polisrummen angiva allt det som mer eller mindre mån är skridande mot god ordning. Så här skulle man kunna komma vilken tid på dygnet som helst. Det var ett myller av aktivitet här på markplan. Var det då två vaktrum där man kunde förvara arrestanter, och sen gick man in i trapphuset här bredvid med en sexa ovanför dörren. Och då gick man upp första våningen. Där fanns då ett förmak där man kunde anmäla sig om man hade något ärende. Det var uppställa bänkar längs väggarna, vet vi, så att en vaktmästare satt och tog emot anmälningar. Och sen där innanför fanns då sessionsrummet där man behandlade alla ärenden. Så där satt då, ursprungligen var det tänkt att det skulle vara överståthållaren, ibland underståthållaren, men i praktiken var det ofta polismästaren själv som satt och hanterade ärenden där inne. Och det finns ju en massa skrifter, och det är det jag har gjort i den här artikeln. Jag har sammanställt lite olika källor från olika perioder. Man höll till i det här huset i två omgångar. Först 1776 till 1792 och sen 1797 till 1818. Så totalt 34 år blir det väl ungefär. Höll man till i det här huset, och man drog sig med att man tyckte det var för litet, man tyckte det var för mörkt, man tyckte det var för kallt och att det var för mycket människor i rörelse överlag. Så man har i olika omgångar mellan olika tjänstemän, statsämbetsmän, skickat klagoskrifter om att man behöver bättre lokaler. Det är för mörkt, det luktar illa, det är unket. När förmaket är alldeles fullt med väntande arrestanter och gäster, då kan finare folk, de kan inte stå där och vänta. De får trängas in i sessionsrummet istället, och så får de stå där och trängas samtidigt som då ärenden håller på att behandlas av polismästaren. Så det var verkligen ett myller av aktivitet, och framförallt under flyttningstiden. Det var ju så att man fick flytta på givna tider under året. Och då skulle man komma hit och anmäla det. Så poliskammaren hade koll på var man var. Och då beskrivs det att köerna blev så långa att de gick genom hela trapphuset. För det var några våningar upp man gjorde den anmälan. De gick hela vägen ut här i gränden. Så i flyttningstid då, runt Mikaelsmäss eller senare i oktober blev det med tiden. Då gick köerna långt ut på gatan här, finns det beskrivet.
Men allmänheten då som hade att använda det här polishuset, hur såg de på verksamheten här och det här liksom, området och huset?
Ja, vad ska man säga? Det skiftade lite över tid. Precis när man inrättade poliskammaren där 1776, då finns det en massa insändare kan man säga, som kommer månaden därefter när man är väldigt förnöjda med hur bra det är att Stockholm äntligen har fått en poliskammare och ett polishus där man hanterar ärenden snabbt och effektivt. Sen går det ju konjunkturer i det där när poliskammaren är mer eller mindre kritiserad, men initialt är man väldigt positiv, det är man.
För när det här polishuset kom till, då pratade vi ju Bellmans tid till exempel. Var Bellman någonsin här?
Oj, det är en bra fråga.
Eller någon av dem han skrev om kanske?
Ja, de han skrev om var nog det utan tvivel. Huruvida Bellman var här specifikt, det är mycket möjligt. Som sagt, det var ju inte bara de som arresterades som var här. Utan man hade ärenden hit om man skulle flytta, byta tjänst. Det gäller ju inte Bellman då, men Bellmans tjänstefolk, absolut. Och andra tjänstefolk, alla hitresande till staden skulle också komma och anmäla sig. Det gällde framförallt en bit in på 1800-talet hade man anmälan här för utom staden inkommande resande, vilket ju då också ökade på det spring som var här dagligdags.
Men en Ulla Vinblad kan mycket väl ha förts hit till polishuset.
Absolut, absolut. Om det var en Ulla Vinblad eller någon berusad dräng som slogs på någon krog eller någonting. De hamnade definitivt här till att börja med. Sen kunde de då skickas ut härifrån till något annat. Ut till Långholmen eller någonting dylikt. Om man orsakade problem, helt klart. Och det ser jag också i mitt källmaterial. Att det var ju även så att man försökte kommunicera. Man kom hit och undrade vad som pågick. Jag har en stor folkgrupp sjömän som kommer hit och undrar. Var är vår vän, en skeppskock som hade arresterats 2 veckor tidigare? Då står de här utanför och bullrar och skrämmer upp polisen, så att det slutar med att fem av dem blir arresterade medan resten av sjömännen springer härifrån. I ett annat fall har jag en sån vad ska man säga, vanartig kvinna beskrivs hon som. Hon heter då Anna Sofia Salberg och beskrivs som en kvinnsperson, så det är ju inte ett positivt utlåtande om en person. Och om henne anges att hon bara 2 år tidigare hade förekommit hos poliskammaren i egen rätt. Men här är det då 1804. Och då vet vi att hon smyger in här den 23 april. Hon smyger genom förmaket och in till arrestantrummen som är precis bredvid vid den här tiden under 1800-talet. Och håller på att försöka smuggla in dryckesvaror till personer som befann sig inne i arrestantrummen. Men hon blir ju då påkommen. Så man kunde ta sig in ganska fritt, men om man försökte smuggla eller stjäla någonting eller störa ordningen, då var det lätt att åka dit, för det var ju fyllt med poliser helt enkelt.
Men alltså, polishuset var alltså i sig en plats för människor att begå olika former av brott, alltså upplopp utanför eller smuggling där inne.
Det var det absolut. Nu har jag tittat specifikt på, vad ska man säga, vanliga år eller lugna år när det inte var några stora upplopp eller uppror eller så. Och då är det inte jättevanligt. Men det förekommer absolut att det är oro, folk som gör buller oväsende. Ibland så är det så att man hittar stöldgods som någon har gömt undan, kanske när de har suttit arresterade eller så, fallit ner mellan några bänkar eller något sånt där. Men generellt förekom det, men inte jättemycket. Om man däremot tittar på andra år där det var upplopp, där det var oroligheter, då var det just sådana här myndighetsbyggnader som var särskilt utsatta. Och jag har ju också tittat på, vad ska man säga, underhållshandlingar, verifikationer av fönsterbyten och stadsarkitekternas papper som har att göra med hur de byter lås och smörjer dem regelbundet och så. Så man kan ju se i källorna att det här var ändå en utsatt plats där fönster krossades, så man behövde ha galler här på markplan och så vidare.
Men alltså, om du skulle beskriva då, det här var ju första polisverksamheten i Sverige och vi vet ju alla på ett ungefär vad polisen ägnar sig åt idag, men då på 1700-talet, vad hade de för uppdrag, vad gjorde de?
Ja, det var ju ett väldigt mångfacetterat uppdrag som du säger. Mycket skulle vi känna igen från idag, hålla ordning, stoppa stölder, se till att överförfriskade personer inte slogs och bråkade ute på gatorna. Men det var ju mycket annat som föll under deras ansvar. Polis betyder ju, framförallt vid den här tiden, inte bara organet som upprätthåller ordningen utan ordningen i staden i sig. Så det i deras ansvarsområde, det var ju sådant som att se till att alla höll rent i staden som de skulle. Fastighetsägare hade ett ansvar för sina, för gatan utanför sina fastigheter, som man ju förvisso har idag också i en utsträckning, men den här renhållningen var en viktig del. Lykttänning, massa olika saker.
Och hur många var de då här i Gamla stan i Stockholm?
Nej, men de hade ju lite olika grad så att säga. Det kallades ju inte för poliser utan det kallades för polisbetjänt. Det var samlingsnamnet. Och då fanns det då ungefär här 1776 fram till en bra bit in på 1800-talet. Antalet var ganska konstant. Ungefär 10 polisgevaldiger som var överkonstaplar kan man säga. Och sen 50-talet uppsyningsmän som var konstaplar motsvarande. Så 60-70 stycken ungefär. Om man räknar in hela stadens ordningsvakter, brandvakter, polisvakter och så, då kommer man fram till att ja, men det är ungefär ett jämförbart antal med hur bevakningen ska ut i exempelvis Paris och andra huvudstäder. Så det är ganska representativt för den ordning man ansåg att man behövde i en stad som Stockholm.
Men du som då har studerat, jag menar, allt från husets planritningar och besiktningsprotokollen till diarierna som fördes här inne, vad kan du se av till exempel då hur det såg ut här inne, alltså möbler och inventarier?
Ja, men genom, man lägger ett pussel som historiker och genom sånt som besiktningsprotokoll och så får man ju en viss insyn i det fasta inventarierna. Till exempel att det fanns en grön kakelugn här på markplan kan jag se. Men det är ju så tursamt då att när man skulle flytta in här, som sagt, verksamheten började den 22 april 1776. Och inför det så vet vi då att dåvarande överståthållare Karl Sparre, han skickade brev till hovintendenten och riksmarskalken och äskade medel om att få inreda det här huset. Och då efterfrågade han bland annat, ganska fint låter det som, ett sessionsbord med läderöverdrag och blått kläder runt omkring. En blå sammetshimmel och en stor länstol. Och det här var då till sessionsrummet där överståthållaren själv skulle sitta och döma i fall. Och där vet vi då att ja, men det verkar som att det mesta fick godkänt. Men en blå sammetshimmel, det tyckte man var lite för påkostat för en sån här verksamhet. Men en rolig detalj i sammanhanget är ju att det här äskandet, det godkänns 3 dagar efter att poliskammaren har öppnat. Så verksamheten drog ju igång, det måste ju ha funnits möbler där inne. Men det kanske var lite mer barskrapat de första veckorna innan man hade fått exakt allting på plats.
Eller så gick de och köpte det och hoppades att få godkänt i efterhand.
Det är mycket möjligt också. Det är mycket möjligt.
Och det här polishuset, såväl Stockholm som Sveriges första polishus, fyller sig år 250 år. Vad kommer det sig att man ändå lämnade de här lokalerna till slut då?
Ja, nej, men som sagt, det var ju inte väl anpassade lokaler för verksamheten. Första gången man flyttade ut här var det 1792. Då tyckte man att det var för litet. Man flyttade bara en liten bit upp här på Slottsbacken till Indebetorska huset. Där var man bara ett par år. Man tyckte inte att det höll måttet. Sen flyttade man bort till Riddarholmen, Sparreska palatset. Tyckte inte heller att det höll måttet. Så efter 5 år flyttade man tillbaka hit och var här i drygt 20 år. Men som sagt, man skickade en massa klagoskrifter. Det finns en väldigt rolig klagoskrift från 1813. Karl Mörner, dåvarande överståthållaren, skriver till Kunglig Majt och klagar över skicket på de här fastigheterna. Att de är helt ovärdiga, framförallt när det kommer finare människor och tillresande från utlandet som måste anmäla sig här, och att det är helt under en stad som Stockholms värdighet att de ska behöva komma hit. Så det var ju ett stort problem. Man hade en ganska ambulerande tillvaro fram till 1852 när man flyttade in vid myntet där riksdagens kanslihus är idag, där man då hade ett alldeles nybyggt rannsakningsfängelse och ett polishus som man då var i ända fram till det nya polishuset på Kungsholmen. Man flyttade dit 1911 tror jag. Så det, ja. Fram till 1852 så var det här man var längst. Men man flyttade verkligen runt ganska mycket för att hitta lämpliga lokaler för en sån här verksamhet som ständigt växte och växte.
Och finns det någonting idag då, 2026, som minner om den polisverksamheten som en gång skedde här?
Nej, det finns ju inget som märker ut det här huset. Invändigt så är det ju delvis konverterat till lägenheter, delvis till föreningslokaler. Här, en trappa upp vet jag att Tessinsällskapet håller till. Så det är ju då där det var förmak och sessionsrum under den första vändan man var här mellan 1776 och 1792. Så det är ju ändå någonting som knyter an till historien i alla fall. Men att det här var polishus, det behöver man känna till eller gå en bra stadsvandring för att få kännedom om.
Vi hörde Tobias Oswald i Gränden, den gamla stan. Urban, du träffar honom i poliskvarteren där. Och det är lite grann känslan kvar i luften, även om polishuset är borta sedan länge.
Ja, men precis. Det är ju samma liksom kullerstens gränder än idag, där man går omkring där.
Och ostyrigt folk, kanske?
Inte så mycket ostyrigt folk. Mycket japanska, amerikanska, tyska turister däremot.
Hårt ridande människor.
Inte det heller. Nej. Och inte den här liksom, urinstanken i gränderna samtidigt som kungen smyger med någon mask där och en slängkappa. Inte så mycket sånt.
Nej. Men vi ska tillbaka till den tiden tillsammans med författaren Thomas Eriksson. Du är alltså aktuell med boken Syndabocken som handlar om polismästare Liljen Sparres uppgång och fall. Alla kanske inte har koll, Thomas, på denne Henrik Liljen Sparre. Han var alltså Sveriges första polismästare, polischef kanske vi skulle säga idag. Och den som huserade i det här huset som vi precis har bekantat oss med. Varför har du valt att teckna bild av Sveriges första polischef?
Ja, alltså jag bara tyckte att han verkade vara en otroligt intressant person, och den bilden bara bekräftades ju mer jag forskade och studerade om honom. Och sen att det inte fanns någonting skrivet om honom. Det finns ju mycket kring mordet på Gustav III, men inte just om honom. Och då kände jag att det här är för bra för att vara sant. Jag måste fylla det här gapet, så att säga.
För det är det han kanske har blivit mest känd som. Den som ledde utredningarna för att lösa mordet på Gustav III. Och spoiler alert, det är han ju väldigt duktig på. Alltså, det finns väl få andra politiska mord i Sverige som har lösts lika snabbt, föreställer jag mig.
Nej, det var ju... men det var ju liksom en reflektion av hans... karaktär som polis. Han var en otroligt kompetent polis.
Ja, jag undrar just om du ska försöka beskriva den här Liljen Sparre då. Han får ju ett långt liv, men alltså, vad är det för egenskaper han har som gör honom så framgångsrik på sitt jobb?
Han hade en otrolig energi, en outsinlig energi som visar sig under den här mordutredningen. Han beskriver själv att han inte hinner byta kläder på alltså, flera veckor. Och han håller igång hela polisorganisationen och driver på, för det var ju inte bara Ankarström det rörde sig om, utan det var ju en större konspiration genom liksom de högre societén. De hade ju listor på flera hundra misstänkta till slut, och det var ju ett 40-tal gripanden och konstanta förhör genom hela nätterna. Och särskilt när han höll på att knäcka de här nyckelpersonerna, Horn och Ribbing och... Då var det långa förhör genom hela nätterna.
Mm. Och just den biten då, som du säger, knäcka de här personerna, till exempel då sammansvärningen kring mordet på Gustav III. Du skriver en del om hans ögon som ska ha varit svarta och genomträngande. Han verkar ju ha haft någon sorts egenskaper som gjorde att han just kunde knäcka människor. Vad är det där egentligen?
Det är ju flera som uppger att de blir så skrämda av honom att de väljer att börja berätta olika saker. Och det finns också vittnesuppgifter på hans polismästarton. Och då är det folk som säger, jag lät mig inte förfäras av hans polismästarton. Alltså han hade en viss liksom röst också.
Hur var det här då? Ja, eller lite
som skrämdeslag på folk. Och folk beskriver när de sitter i väntrummen på att gå in och bli förhörda att stämningen är helt fruktansvärd och alla sitter tysta och sådär.
Det var en annan typ av... Jag tänker ju naturligtvis på, det går väl inte att undvika det, Hans Holmér och Palmemordet 200 år senare.
Han kanske hade en annan stil, ja.
Ja, precis. Mm.
Ja, jag vill inte säga för mig, man kanske inte var lika skräckinjagande som Liljensparare.
Ja, men uppenbarligen då en självklar pondus, men alltså på gränsen till... Ja, någon väldigt läskig och skräckinjagande karaktär helt enkelt som gjorde att de här, alltså vi pratar ju kanske inte om förhärdade massmördare i kretsen kring de som till exempel mördade kungen Gustav den tredje, men ändå de är höga adelsmän, många av de här, de kanske skulle kunna haft en sån här brittisk stiff upper lip och struntat i den här polismästaren, men till och med de började darra på manschetten.
Ändå använder han sig bara av psykologiska metoder. Alltså många pratar om det här tortyrhotet som låg i luften då. Men det finns inga belägg för att han någonsin rent fysiskt tillgrep sig av någon typ av tortyr. För Gustav III hade ju också avskaffat, han hade humaniserat rättsväsendet ganska mycket. På så sätt var ju han liksom de här upplysta despoterna som ändå har lite mer humanistiska värderingar och så vidare. Det fanns ju tortyrkammare som man hade låtit riva och sådär, Rosenkammaren hette någon, där man hängde upp och ner vid halvt i vatten och sådana saker. Mm.
Men vet man någonting om hur Henrik Liljensparre såg på det faktum att han då som inte bara Stockholms utan Sveriges första polismästare fick ett kungamord att lösa?
Ja, lyckligtvis hade han varit polismästare då sedan 1776, och mordet skedde 1792, så han var otroligt luttrad och erfaren. För arbetsbördan genom hela hans karriär har varit helt enorm. Han skulle ju stå till tjänst nästan dygnet runt. Sen var ju han polis- och underrättelsechef, så han stod ju till buds dygnet runt. Han kunde ju få alltså, såna här polisagenter som kom mitt i natten och började prata om ryska ministrar och att det var spioner och sådana saker. Så han var ju igång hela tiden och hade nästan 20 års erfarenhet när det här skedde. Så han var ju liksom den perfekta personen att lösa det.
Och Stockholm var ju inte så jättestort för den här tiden, så han måste ju ha känt de flesta personerna, inte bara de inblandade utan i princip de flesta personerna i Stockholm personligen.
Ja, han hade ju en otrolig information om... Alltså, han var ju spindeln i nätet på polisstationen och fick informationer varje dag. Liksom, och alla han hade att göra med bara när han löste alla ordningsbrott och sådär. Så han måste ju vetat mer om folk. Alltså, han måste vara den som hade mest info nästan hela Sverige om folk.
Ta oss till det här, den mest ikoniska då, händelsen i 1700-talets svenska historia kanske, men också i Henrik Liljensparres karriär kanske, den här mordkvällen på Operan. Han dör ju inte där och då, Gustav den tredje ska vi ju säga, men han blir skjuten, det är ett attentat. Och Henrik Liljensparre är ju, vad jag begriper, hemma då, så han får ju snabbt meddelande om det här, ta sig in till Operan. Och går in genom de här dörrarna där och man har sett till att ingen har kunnat ta sig därifrån. Du beskriver den här scenen hur han liksom verkar som väldigt kall och lugn. Sätter sig vid något bord där, någon har hittat pistolerna och de hamnar på det här bordet. Och han kallar liksom fram alla de här personerna som har fått ta av sig då, sina maskeradmasker och så vidare. Och liksom var lite artig, ja hej, hur mår du, hur är läget? Alltså, lite så, alltså vad är det för beteende han uppvisar där?
Ja, här försöker han ju grilla dem lite och se vem som reagerar och blir nervös. Han har ju någon typ av fras till alla. Det är lite olika uppgifter vad han frågar, men ungefär hur mår du eller någonting. Och så tittar han dem väldigt noga i ögonen.
Med sina svarta ögon.
Och där är ju många som borde kunna bli knäckta redan där. Fast gärningsmannen är ju en av de här samlade och han utmärker sig inte på något sätt. Så han misstänker inte någon där och då. Men han är ju grundlig som sagt och nedtecknar allas namn. Så han vet ju exakt vilka som var där.
Mm.
Han har ju tur på så sätt att gärningsmannen är ju fast på plats. Han är ju en av de samlade. Och sen har han ju mordvapnen också. Så han har ju, någon av de här är det och han har vapnen. Så han har ju bra läge att börja utreda.
Var det Agatha Christie som skrev den här scenen, eller hur var det?
Ja, men lite så. Och jag tänker just, du nämnde ju Urban Hans Holmér tidigare i vårt samtal. Alltså just det faktum att Liljensparre har mordvapnen, det blir ju också nyckeln. För bara i början på nästa dag då så går man runt bland Stockholms vapensmeder och får ju väldigt snabbt häng på vem som kan ha ägt de här pistolerna, för det är uppenbarligen en vapensmed som känner igen dem och kan namnge ägaren. Det där verkar ju nästan lite för enkelt för att det var sant, men det var precis så det var.
Det var hans första egentliga utredningsåtgärd, och det ledde ju till Ankarströms gripande bara några timmar senare. Så han gjorde en bra åtgärd och löste det direkt.
Mm.
Och sen fick han ju Ankarström att erkänna samma dag i princip då.
Såklart.
Fast han erkände inga medgärningsmän, och det var ju där det handlade om sen då.
Men alltså, nu tecknar ju du bilden av en framgångsrik polismästare som löste ett kungamord inom loppet av 24 timmar och som liksom var uppskattad av sin omgivning. Men din bok heter ju Syndabocken. Varför blev han då en syndabock?
Ja, när jag skrev mitt första utkast av den här boken, då var jag lite smittad själv av alla samtida källor som utmålade honom i väldigt negativa ordalag. Han var en otroligt polariserande figur. Och han fick ju väldigt många öknamn. Jag har nästan aldrig sett någon med så många öknamn.
Vad då för några?
Poeten Thomas Thoril till exempel kallade honom den fallne Lucifer, vilket jag tycker var väldigt färgstarkt. Allmänheten kände honom som en sakramenskande intrigör. Och jag har till exempel prinsessan Hedvig Elisabeth Charlotta kallade honom fullkomligt ohejdad och odräglig och sådana saker. Och sen hittade jag till och med en sorts dödsruna som en av hans många belackare hade skrivit som löd: han var en bov, en lasters träl, som utav blod och tårar göddes. Ack, ingen förr så elak föddes, och ingen mer så ond är kvar. Och om du vill veta hans namn, det nämnas små, och jorden darre. Vet, han är nu i satans famn och hette Henrik Liljensparre. Så det är klart min bild av honom blev färgad av allt det här. Hur ska jag liksom förhålla mig till allt det här? Men sen insåg jag också att en del av den här skuggan som föll på honom kom med yrket. Alltså polismästaren fick en särställning ungefär som en bödel fick på den här tiden i samhället. Att man var väldigt fruktad och man var lite i sidan av samhället. Och han var ju som sagt också en väldigt fruktad spionmästare. Och då är det klart att man upplevs som väldigt obehaglig av dem som han har fått i uppgift att spionera på. Men han hade också en omvittnat hetsig karaktär. Och han hade en väldigt intressant diskussion om just detta med Gustav den fjärde Adolf. Han blev kallad till slottet på slutet av sin levnadsbana för att lösa ett sista fall. Och då pratar de om hans hetsiga karaktär och hans särställning då. Så det var en ganska intressant dialog. Då frågar kungen om han inte kunde moderera sin häftighet. Och då sa Henrik Liljensparre: det är emot min natur att vara kall, och min häftighet och iver gjorde mig driftig och verksam. Han liksom ser tillbaks lite på sin karriär också. En polis som ska göra gagn för sig måste hatas av alla de som älskar oordning och laglöshet. Och dessa utgjorde pluraliteten i detta fördärvade tidevarv, la han till.
Ja, det låter som det att Henrik Liljensparre, han är, jag tycker framförallt själv att han är så bra polis och polismästare, spionchef, så han kan bete sig lite grann som han vill. Men det är klart att i den här positionen och med sitt temperament och karaktär så får han en mängd fiender också.
Ja, han får hela landet mot sig till slut. För det som slog mig mest förunderligt med Liljensparres liv, det var ju sättet hans otroliga karriär avslutades så tvärt på. Hans karriär fick ett plötsligt, väldigt snöpligt slut. Och det här är ingen jättespoiler, för jag börjar boken med det här. Liksom. Han skickades ju till Pommern under väldigt förödmjukande former mot sin vilja. Och hans son, som var Sveriges andra polismästare, han blev också avlägsnad i samma svep. Så man gjorde sig av med bägge Liljensparrarna på något vis. Så han skickades till en enslig stuga i Pommern och förbjöds att återvända till Sverige. Så då, det är ett väldigt snöpligt slut. Och det här hade knappt gått ett år sedan han löste mordet på Gustav III. Och han bönade och bad om att få återvända till sin familj, men fick inte det. Och han står också i man var så rädd för honom att man lät övervaka honom i Pommern. Han hade en ärkefiende som hette Gustav Adolf Reuterholm. Och då hittade jag brev mellan den som övervakade Liljensparre och Reuterholm. Och det här avlägsnandet, det var där jag själv fastnade på som den springande punkten i historien. Vad var det som hände egentligen 1792? För lika tvärt som hans karriär klipptes av, lika tvärt tyckte jag också att källorna klippte av historien. För det finns ju en del forskning om Stockholmspolisen. Och i den forskning som finns så står det bara att Liljensparre, citat, gjorde sig omöjlig. Och jag tyckte liksom de orden var lite otillfredsställande. Jag förstår inte varför han gjorde sig omöjlig. Och jag fick bara känslan av att det finns mer bakom om man bara studerar kontexten och allting. Och då, sen jag började göra det, har jag hittat otroligt intressanta källor om vad som egentligen hände 1792-1793.
Thomas Eriksson, författare till aktuella Syndabocken, polismästare i Liljensparres uppgång och fall. Tack för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
Tack, det var kul att få vara här.
Och nu, Tobias, så lämnar vi lyssnarna med lite obesvarade frågor. Det var en cliffhanger här, men det är många orsaker som man kan läsa sig till i den här boken ju. Men vi kan svara på andra frågor som kanske har väckts hos lyssnarna där ute.
Ja, vi hinner med en lyssnarfråga. Och då är det Anita i Göteborg som har skickat en fråga till historia@sverigesradio.se. Hon undrar hur det gick med Birger Jarls fridslagar. Vi håller oss kvar lite grann på temat polisverksamhet och juridik kanske. Fick de här fridslagarna något genomslag egentligen? Och Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, svarar.
Ja, det kan jag förklara. Svaret är ja förresten, det fick de. Fridslag under Birger Jarl, egentligen vad jag tror att frågeställningen ute efter är edsöreslagar. Sverige hade sedan lång tid tillbaka haft bygdelagar, rättsregler, landskapslagar. Vad som sker i mitten av 1200-talet är att vi får riksövergripande lagar också, edsvärlagar, edsöreslagar, som ska gälla över hela landet och inte bara i olika landskap. Och här ligger det mycket fridsbegrepp inbyggt i dem. Det ska råda tingsfrid till exempel. Man ska inte få störa en rättssammankomst och komma in och kräva sin rätt med vapen, utan allt ska gå rätt till enligt lagen. Kvinnofrid, då får inte lov att förgripa dig mot en kvinna, röva bort henne, våldta henne och så vidare. Då. Alltså den här typen av grova brott, där ska det vara rikslikare. Alltså du kan inte fly från ett landskap till ett annat om du begår kyrkofrid och döda prästen och skäl nattvardsvinet, utan du åker dit worldwide i riket. Och då är det grova straff, biltoghet, alltså fredlöshet. Vem som helst kan döda dig, du äger ingen frid i riket. Och de här lagarna, det är alltså de här stora juridiska reformerna i mitten av 1200-talet. De läses upp på tingen. De blir kungjorda för allt folk och det statueras exempel. Ett av de mest kända exemplen äger rum under nästa generation efter Birger Jarl, Magnus Ladulås tid, när Folke Algotsson, en av Sveriges mäktigaste män, finns med i Algotssönernas släkt, Västergötlands mäktigaste män. De har biskopsämbetet, lagmansämbetet och så vidare. Han rövar bort en kvinna. Han begår sig direkt brott mot kvinnofriden. Brudrov 1288. Hon heter Ingrid Svanteborgsdotter. Hon tillhör den absoluta aristokratin. Han rövar bort henne från Vreta kloster och drar till Norge. Hon tycks inte ha varit helt ovillig, kan man lägga till. De gifte sig och fick barn efteråt, så det här verkar ha varit lite si och så med hur mycket rov det var. Men hon var bortlovad med den danske marsken, överbefälhavaren. Så det här var definitivt brott mot kvinnofrid. Och det ledde till en total katastrof för hela Folke Algotssons familj, som miste alla ämbeten, en blir avrättad, en blir bannlyst och så vidare. Då. Och de får leva i exil i decennier. Och det här är ju en signal. Inte ens högsta möjliga aristokrat kan begå ett sånt här brott, utan fridslagarna gäller alla. Det här är då ett exempel, men framförallt vill jag mena så kan vi se hur efterlevnaden verkligen noggrant bokfördes och diskuterades om vi tittar på förändringarna i lagarna som kommer senare. Hur de här fridslagarna blir skärpta, till exempel lagarna mot våldtäkt, de skärps. Framförallt i hur en kvinna ska bevisa att hon har blivit angripen, vad det får för följdverkan efteråt. De här lagarna de skärps i senare skeden på 1400-talet, Kristoffers landslag till exempel. Och det kan bara förklaras med att det här har man diskuterat. Hur gick det egentligen i det där rättsfallet. Hur lätt var det att driva igenom det? Ja, men vi måste nog ändra lite. Och sådana här diskussioner hade man ju inte fört om man inte hade haft någon sorts erfarenhetsbaserad praxis att luta sig gentemot. Så svaret är att ja, de här lagarna fick stor betydelse. De läses upp, man får därmed en känsla av att man ingår i ett rike som strävar efter rättssäkerhet. Och om någonting går fel, ja då diskuteras det och så skärper man lagen nästa gång.
Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet. Vetenskapsradion historia är slut. Det har handlat mycket om poliser idag, Urban. Mm. Lite grann av ditt favorit ändå.
Tjuv och polis och lag och rätt i dagens program.
Blåljusprogrammet, ja. Vetenskapsradion historia.
Precis så.
Tobias Svanlid heter jag.
Och Urban Björstadius heter jag.
Vi hörs.
Vetenskapsradion historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.